Jag ska läsa upp ett bibelsammanhang, och det var en man som ringde till mig igår. Han hade haft en dröm. Och som han beskrev den drömmen, då blir det alltid så att man funderar på att det här kan faktiskt vara från Gud. Han har haft såna där typer av tilltal från Gud tidigare som sen efterhand visar sig stämma. Det som inte har stämt, det är att vi i omgivningen inte har tagit det på allvar alla gånger. Och har man lärt sig det då, så kan man ju ändra på sig, och jag har ändrat på mig där. Inte så att jag säger att allt som kommer från han är rätt. Men jag vet att det har kommit saker från Gud, och därför så ska man inte förkasta någonting heller. Man måste ju ändå pröva det. Och då beskrev han den här drömmen, och jag lämnar de här detaljerna, för det där måste prövas i bön mycket noggrannare innan vi går ut med någonting. Men det fanns ett bibelord som hela sammanhanget pekar på. Och vid första genomgången och prövningen så sa vi, ja, det stämmer ju väldigt väl med andra tidstecken. Och vi vet att när olika tider ändras och när det blir allvarligt, då kommer Gud att tala till folk på det ena och det andra sättet. För han låter oss inte vara ovetande om vad som sker. Och det har vi bett ska ske. Och är det så att det här håller på att ske nu, då tänker inte jag vara försumlig, utan då förmedlar jag det på det här viset då. Och med reservationen att vi kan ta det här som ett Guds tilltal. Vi har dock inte kommit så långt än att vi kan säga att det direkt är det då. Det kan vara det. Det är från Uppenbarelseboken, kapitel 13. Kapitel 13, det handlar om två vilddjur i huvudsak. Det ena vilddjuret ska komma upp ur havet. Den traditionella tolkningen där nu, vill inte jag gå in och stadfästa tolkningar. Men jag vet att Gud kan öppna för vem som helst när man läser Guds ord, dess rätta betydelse, som han behagar. Om jag skulle gå in och tala, säga så här, det här betyder absolut. Ja, det kan ju vara så att man då hindrar en annans upplevelse. Så man får vara lite försiktig där. Men Guds ord är alltid Guds ord, och det är alltid sant. Vilddjur från havet. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Han hade gett sin, och man tillbar draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade, vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, de som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Vilddjuret från jorden. Den här drömmen handlade inte om vilddjuret från havet. Utan den handlade om vilddjuret från jorden. Det har sin betydelse. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp i jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det är stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbar vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Ett vilddjur. När det pratas om vilddjur så här, så är det någon sorts maktkonstellation på vår planet. Och det kan ju vara militärmakt eller politisk makt eller någonting som vi ännu inte har sett riktigt. Ett vilddjur från havet. Normalt så brukar det betyda ur folkskarorna. Alltså ur mänskligheten. Men tolkningarna lämnar jag därhen. Vilddjuret från jorden. Det kommer upp ett från jorden och ett från havet. Det här vilddjuret från jorden, dess beskaffenhet, ska ju alltså vara något annat då än det som kommer från havet. Kan det vara någon teknisk grej av något slag? Ja, jag vet inte. Bara en tanke. Jag stannar där, känner jag. Men i varje fall ska det här vilddjuret då få det första vilddjuret fulla makt. Och det ska få alla att tillbe det första vilddjuret. De samarbetar alltså. Den här drömmen handlade om en spricka i jorden. Och så kommer det upp en människa. Som så småningom visar sig vara det vilddjuret som kom från jorden. Då. Det som är allvarligt är att det kanske är den tid vi lever i nu som det här sker. Alltså det vill säga att det förbereds just nu detta med att vi ska ta det här vilddjurets märke här på pannan eller på handen. Vad märket är. Det kan vara något tekniskt, ett chip. Det kan vara en tatuering. Det finns vissa tatueringar som är som kretskort idag. Jag såg de hade en ny mobiltelefon nu som Google hade köpt, tror jag det var. Ett patent till en mobiltelefon där man kan sätta upp en stämpel här på sin hals redan nu. Och den stämpeln identifierar den personen helt och hållet. Alla abonnemang och allting. Och det bara finns där. Kan man ta bort om man vill och så sätta tillbaka. Och det finns bara där. Det behövs inget mer. Tekniken finns där redan. Och den håller redan på att sätts fast på människor. Så visst, talet 666. Vem är vis nog att förstå vad det egentligen betyder då? Gud må uppenbara det för oss om vi behöver veta det. Det är mycket spekulationer kring det. Men drömmen handlar om, som han sa då han som ringde, han var ju ganska skärrad. Så han frågade, kan det vara möjligt? För han hade själv fått det till sig att det var en tidsangivelse om vart vi befinner oss just nu. Jag förstår att han var skärrad. Det är lite skillnad för oss, för vi har rört oss i de här frågorna några år nu. Så att vi är ju liksom lite förberedda på att det kommer den dagen också. Men för han var inte så självklart. Men han var väldigt övertygad om vad det skulle betyda. Märkligt nog. Men det får vi återkomma till i sin helhet. För det fanns detaljer i det som kan säga väldigt mycket kan jag säga. Om det är från Gud, annars bekymrar oss inte om det. Men bibelordet här, det tvivlar jag inte på. Det pekar på den tid vi är i och den utveckling som vi är nu. Det vill säga att talet 666 på något sätt snart ska implanteras i oss människor.
Obamacare.
Ja, det är en av spekulationerna, Obamacare. Ja.
Måste man ha ett chip inopererat i höger hand för att kunna vara med i det här socialsystemet?
Ja, så är det.
Den som inte tar priset, det är märket, den får fängelsestraff.
Mm. Jo, det är en av möjligheterna kan man säga. Det kan visa sig vara något annat också i slutändan, men det verkar ju väldigt troligt. Men i så fall ska de ju alltså lyckas sprida detta Obamacare över hela jorden. För det här ska ju ske över hela jorden, inte bara i USA. Och det är frågan om det har potential för det. Inte än idag, men det vet man inte. Mm, ekonomin är också med i det här. Att ekonomin är med i talet 666, det kan vi säga, för att det är nämligen så, det står i verserna, ja, några andra verser bredvid här, att utan detta märke så får vi inte handla eller köpa. Mm. Vi får alltså inte vara med i det ekonomiska systemet. Men då ska vi se att det finns en skillnad. Alla på hela jorden ska då ta på sig det, på det här märket, utom de som har sina namn skriven i livets bok. Och så länge vi håller oss till Jesus, då har vi våra namn skriven i livets bok och vi är på väg till himlen. Frågan är det viktigare för oss den dagen så vi vågar ta risken att inte längre få vara med i det ekonomiska systemet? Alltså vi har aldrig varit med om något i närheten, så vi vet inte vad det innebär. Men det får vi se den dagen. Tar vi på oss märket, då tror jag att det är definitivt för oss. Det är ett sista ställningstagande som vi måste ta för att stå till med vår tro. Men om vi inte gör det, så är jag fullt övertygad om att Herren är kapabel att försörja allt sitt folk. För att han har gjort det förut. För när Israel fördes från Egypten till det förlovade landet, så var de 40 år i öknen. Och de var ju, ja, i runda tal 2,5 miljoner människor. Och de led inte brist på någonting. Men i öknen finns det ingenting att livnära sig på. Annat än som Gud gav då. Och det gick väldigt bra. Så kunde Gud det då, så kan han det nu också. Och då kan jag säga här med full förvissning. I Uppenbarelseboken 18, det står det med tydlighet att människorna ska jubla den dag då det stora Babel rasar. Det stora Babel kan faktiskt vara ett ekonomiskt system. Och hur ska vi kunna tro idag, vi människor, att när allting detta försvinner, så har vi byggt upp vår trygghet på, vad byggt upp vår ålderdom på nu, och så är det borta? Ja, det kanske inte är så farligt när vi får upptäcka istället vad vår Herre och Gud kan istället. Han sviker oss inte. Han gör inte det. Han kan inte sånt helt enkelt. Gud kan inte svika. Så vi kan vara trygg och så ändå. Och det finns ingen anledning att vara rädd. Absolut inte. Tvärtom så står det att de heliga ska jubla den dagen. Och det är det man inte begriper förväg. Hur ska det gå till? Men då är det bara att tänka sig så här. Ja, det får vi se den dagen när vi står där. Vi kommer nog att göra det. Det kommer att ordna sig på något sätt. Om vi är kvar. Vi kan ju ryckas upp också innan allt detta. Men det beror på vad man ska ha för syn på uppryckandet. Nu kommer jag från temat för långt. Nu stannar jag här. Kapitel 13 i Uppenbarelseboken är ett kapitel som vi kanske ska titta lite mer på då, och läsa någon gång ibland.
Likadant alltså. När det ekonomiska systemet faller, så är det då vi, Guds barn, som gräder oss.
Ja.
Du sa att då ska alla människorna gräda sig, men de som tillhör världen, de kommer att grina.
Mm, okej. Okay. Ja, bra. Ja, Johnny förtydligar här att det står att det är alla de heliga, alltså de Guds barn, de som tillhör Gud, som kommer att jubla den dagen. Inte hela mänskligheten. Om jag sa så förvirrar jag er.
Kapitel 18, vers 20.
Kapitel 18, vers 20, det står det klart och tydligt. Så vi kan vara i såna här tider nu. Antingen blir man rädd eller också tycker man att det är spännande. För nu, om man tycker att det är spännande, då är man ju i den skara som vet liksom att Gud kan någonting och snart ska vi få se vad han kan. Amen.
Ja, jag vill läsa ifrån Efesierbrevet 6. Den 10:e versen börjar vi. Det är Guds rustning. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är icke mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskare, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymden. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprättad efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapen om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Jag upplevde här att Guds rustning är så viktig för oss människor. Och för en tid sedan när jag var inför Herren i bön så visade mig Gud en bild. Han visade mig en havsvik. Och det kom båtar utifrån havet, vita båtar. Och när jag vände mig om och tittade in mot havsviken så ser jag ett ljus. Och Gud säger, det är Guds stad som lyser. Och alla de här båtarna fick väldigt iver att så fort som möjligt komma in mot havsviken, mot Guds stad. Och när jag hade gått ett tag så upptäckte jag att en av de båtarna snurrar bara runt och runt. Och jag tänkte, men varför snurrar den runt och runt bara när den hade far med sån iver emot Guds stad, emot ljuset? Och när jag ser lite närmare så upptäcker jag det att den som sitter i båten hade lutat sig bakåt så där bekvämt. Och båten, den var insnärd i ett nät. Och det grep mitt hjärta så. Jag tänkte, den som har sett Guds ljus från den himmelska staden, helt plötsligt så går den bara runt. Den var insnärd i ett nät. Och när jag ser lite längre fram så ser jag att det var flera båtar som också börjar snurra runt, runt. Jag förstod att även de var insnärd i dessa nät. Och jag upplever att vi är på väg emot Guds stad, emot himlen. Men vi har en fiende, djävulen är så, han vill bara få oss på fall. Han har inte tagit någon semester, han vilas inte någonting, utan han vill bara få oss kristna på fall. Han vill få oss så där väldigt slö på olika vis. Det finns så många olika sätt att kunna få oss slö, att inte vara gripen utav ordet. Vi behöver ha Guds rustning. Vi behöver få känna det att vi blir gripen utav Guds ande. Vi behöver bedja mera. Det som det står här, att vi ska vara ständig bön. Därför ska ni hålla er vakande och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Och jag tänker på våra församlingar här i stan, alla kristna som finns. Hur är det? Låt oss bedja för dem att de verkligen må ha ljus i sina lampor, att de verkligen känner att vi måste mot målet, så att vi inte tappar siktet på himlen. Ja, det är liksom, man känner att det står här att vi ska bedja för alla de heliga. Det är alla de kristna. Och jag känner att många utav våra församlingar, många utav våra kristna vänner, de har slöat till. De kanske går runt, de tycker de är på väg mot himlen. Men hur är det? De kommer inte framåt. De går bara runt. De tycks vara på vägen. Men i själva verket så kommer de sig inte närmare himlen. Utan de har blivit snärd i ett nät. Och låt oss vara så att vi verkligen kollar oss själva. Så att vi inte blir snärda i detta nät som djävulen vill få oss att hamna i. För jag känner att det är så mycket i vår tid som gör att vi blir slö. Och jag tänker på Jesus när han var i Getsemane. Det står ju i Matteus när han tog sina lärjungar med sig. Och när han gick längre bort och bad, och så kom han tillbaka till lärjungarna. Och då fann de sovande. Så säger han: vaken och bed att icke utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Ja, vi vill så mycket, men att vi är svaga. Vi är svaga i köttet. Så därför, låt oss verkligen bedja att vi må vara vakande och bedjande, så att det inte blir efter den dag Jesus kommer. För Jesus kommer snart. Det vet vi. Men låt oss vara vakande. Låt oss verkligen sätta på oss villighetens skor, så vi kan gå ut till våra grannar, till våra vänner, med budskapen om att Jesus kommer snart. Och jag tänker på många gånger kanske man känner det där att jag borde ha gått till den eller den. Det kanske är en maning från Herren att vi ska gå. Den kanske är i behov av att få en hälsning från Jesus. De kanske sitter där i sin ensamhet i hemmena och önskar: tänk om en kristen kunde komma och prata med mig. För jag vill, men jag kan inte själv. Så låt oss ha villighetens skor på våra fötter och gå ut till den som Herren manar oss att gå. Och det står ju också i Bibeln det där: den som menar sig stå måste se till att han inte faller. Vi kanske känner oss många gånger så säker på att jag är en kristen. Men låt oss inte vara så där självsäker, utan låt oss verkligen fråga Herren: vad vill du med mitt liv? Vad vill du? Ska jag gå ett ärende åt dig? Och låt oss vara vakande och bedjande. Det är Jesu hälsning till oss idag också, tror jag. Att vi ska vara vakande och bedjande. Som han sa åt sina lärjungar då när han var i Getsemane. Att de ska vara vakande och bedjande. Amen. Jesus, Herre Jesus. Tack för att du vill låta oss få uppleva din kraft mera. Herre, låt alla som tillhör vår stad här få uppleva dig mera. Låt Herre din heliga ande få vara utgjuten, gode Gud. Herre, du vet ju. Du vet om allt, Herre. Du vet att vi är svaga. Du vet om detta, Herre, men du vet vår vilja att få stå för dig. O Herre, hjälp oss god Gud att vi inte må bli efter. Hjälp oss, Herre, kunna få bedja för dessa som har blivit fången i Satans garn, Herre. Låt oss, Herre, få vara ett ljus för dig. Låt oss, Herre, få bedja för de, Herre, som har kommit på sidan om. Gode Gud, Herre Jesus, välsigna dina församlingar här i stan. Herre, välsigna dina tjänare, Herre, gode Gud. Du vet om dem alla. Och Herre Jesus, hjälp oss här i vår grupp, Herre, att vi kan vara ett ljus för dig där vi går fram. Tack gode Gud för du hör mig. Amen. Och Jesus.
Ja, Valborg, tack för det där. Jag ska förklara varför jag tror att det var från Gud. Du nämnde båtar. Det är inte så vanligt att man ser just båtar, men de har en stark symbolisk innebörd för moderna människor. Den är mannen som jag berättade om förut som hade drömt. Han har tidigare förmedlat en drömsyn med båtar som huvudingrediens i vad Gud ville säga. Och du gör detsamma. När jag sitter här då och prövar så känner jag bara, men det här är ett samlat budskap från dig, Herre, ikväll vi får ta. Vi vet ungefär alltså vart i tiden vi är, så allvarligt är det. Vi ska inte backa för det. Vi har fått från Gud ett tilltal, hur ska vi agera? Hur ska vi klara oss genom den här tiden? Det är ju vad Valborg har sagt här. Hur ska vi klara oss igenom? Ja, vi tar på oss rättfärdighetens pansar. Vad är rättfärdighetens pansar? Det är Jesus Kristus. Vi tar på oss sanningens bälte. Vad är sanningens bälte? Det är Jesus Kristus. Vi lär oss hantera andens svärd. Vad är det för någonting? Det är ordet som handlar om Jesus Kristus. Vi tar trons sköld. Vad är det för någonting? Tron på Jesus. Som stoppar den ondes alla brinnande pilar. Vi sätter på oss frälsningens hjälm. Så vi får frid i vårt huvud någon gång. Och vad är frälsningen för någonting? Jesus Kristus. Gud ger oss idag ett samlat budskap från tre håll. Valborg var ett här då. Inte bara vilken tid vi befinner oss i, utan också allvaret. Och Gud talar också om hur ska vi klara oss igenom. Ta på er Guds vapenrustning då, i åkallan och bön och tacksägelse. Be Gud att visa hur ni ska tillämpa det. Bär med er det varje vardag. Sen kommer en annan sak. Eftersom vi lever i den tiden som är så... Som det har förvarnats om vi lever i den tiden då vilddjurets märke håller på ska etableras. Då vet vi också att det är en väldigt kärlekslös tid vi lever i. Det är också vad Valborg pratar om. Har vi någon nöd för våra syskon? Eller har vi svalna? Om vi vet vad tiden är. Och vi inte bekymrar oss om hur det går för våra syskon som kanske har fastnat i något nät. Eller kanske vi själva har gjort det. Då är det frågan om hur mycket kärlek finns det kvar i våra hjärtan. För kärleken ska få oss att reagera ibland för andras räkning. Också en del i samlas budskap. Du använder också nät. Ja, oj vad det passar bra i de här tiderna. Då vi lever i New Age-tider som är ett nätverk och nät. Och som är så bedrägligt som man märker inte om man hamnar in alla gånger. Det krävs utomstående hjälp för att tala om. Du sitter i ett nät. Nej, jag har det bra här. Ja, det vet du väl. Men du sitter bara fast. Du rör dig inte åt rätt håll ett dugg. Nej, jag snurrar här länge. Jag tycker det är trevligt. Ja, det gör du säkert. Men du kommer inte närmare vår Herre och det bör du göra. Ett samlat budskap från vår Herre, det ser jag med tydlighet nu. Och den där drömmen ska vi gå i. Det blir en bekräftelse nu också att vi kommer att ta hans dröm. Den innehöll så mycket detaljer, så nu tar vi den på allvar, det kan jag säga. Kom ihåg att rustningen är Jesus Kristus helt och hållet i alla funktioner. Och beredvillighetens skor och gå ut med budskapet om fred. Ja, så långt det kommer an på oss, så inte ska vi starta några krig. Om andra vill göra det, så låt dem göra det. Men vi ska gå ut med budskapet om fred i varje fall, så vi kan få förmedla evangelium till någon till någonstans, någon gång kanske.
Precis innan vi kör igång så kom Jonna fram och visa den här tidningen som ligger här ute, tror jag. Vad står det där på väggen, pappa? Är det sexer? Ja. Det här är någon, jag tror det är EU som sitter i något möte. Och på väggen har de 666. Precis som vi har pratat om idag. Ja. Nej, det här är gammalt. 2011, nummer 4. Ja, det finns det.
När jag nämner det här med en dröm, så det låter ju lite överandligt ibland. Men vi ska inte glömma bort att Gud faktiskt säger att han ska tala genom drömmar då hos äldre herrar och sådär. Det är Joels profetia som säger så. Så det tror jag är sant. Sen är det svårt för oss vetenskapliga människor att hantera det. Jag vill påminna er liksom om att Gud räddade miljontals människor från svältdöden genom en dröm i Egypten för länge sedan. Och så vidare. Det finns många sådana saker. Så drömmar ska vi inte förkasta. Vi ska lära oss. Vad betyder de? Och då första utsorteringen är, ska man ta det här som att det kommer från Gud? För då tar man ju på större allvar och prövar noggrannare och allting. Och det är vad vi gör nu. Sen, som jag gör till just den här killen, så vi känner varandra sen, väl sen tidigare. Han vet om att jag kommer inte med några snabba slutsatser. Om man vill ha hjälp i det här, så är mitt svar, jag ska be över det här tills att jag har ett svar ifrån Gud, och då talar jag om det. Jag går inte in i några egna tolkningar. Om Gud ger ett svar från himlen vad betydelsen är, då förmedlar man. Då vet man att det är sant också. Så det är så det går till. Och hur lång tid det tar, det kan man aldrig säga. Det får man ta i bön, och det kan ta några dagar eller flera veckor. Det är som Herren behagar. Men liksom att tolka drömmar ur sitt eget kan bli New Age. Alltså vad Bibeln lär oss om hur man tolkar drömmar, det är att man lyssnar på drömmen, går till Gud och frågar om dess betydelse. Inga annat. Man går till Fadern. Och det är faktiskt så, som i Egypten så ställde ju farao Josef på prov. När han sa så här att, jag ska inte ens tala om för dig vad jag drömde, utan du ska tala om för mig vad jag drömde. Och nu kan jag göra det. Då tror jag på att det har med Gud att göra, eller hur han sa. Och då gjorde Josef det. Han berättade för farao vad han hade drömt. Och sen då dessutom då vad den skulle betyda. Och där är, jag vet inte hur många miljoner människor är rädda, men jag tror att på 7 års svälttid så är det många människoliv som har sparats tack vare den drömmen. Och då använde Gud och farao till det. Av alla. Så Gud, han är Gud. Så, men i varje fall, vi ska ta till oss det om vapenrustningen som Valborg förmedlar, och nöden för oss själva. Våga ställa oss frågan till Gud. Sitter jag fast i ett nät av något slag, Gud? Ror jag bara runt. Naturligtvis, om man gör det, så tror man inte det själv. Så därför är det bättre att gå och fråga Gud, för han vet väl hur det är. Ser vi någon som gör det, tala om det för den personen. Och det är ju allt man kan göra. Man kan inte göra mer än så. Men säg det. Om jag skulle sitta i ett nät, och jag skulle bli glad om någon talade om det för mig, för jag skulle förmodligen inte förstå det själv. Men det är väl nog så att man visa kärlek på det viset. Kanske personen blir sårad. Det kanske inte är så roligt att få höra. Men vad då? Vi kanske räddar en själ. För evigheten. Och evigheten är lång. Nu ska inte jag surra mer. Men var frimodig om någon annan har någonting att säga en sån här kväll. Vad var det? Annars tycker jag att vi kan stilla oss i bön och låta det sjunka in då. Men kom ihåg det med vapenrustningen och hur ser vi på tiden och våra syskon. Och oss själva. Det är viktigt nu.